Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Detta avsnitt av Vi måste prata presenteras i samarbete med Pelle Friends på Åsgatan 18 i Falun. Där kan du bland annat köpa Muminporslin från Arabia, glas från Orrefors Kosta Boda och kläder från Pelle P. Och du, det är alltid 4 för 3 på allt. Läs mer på pellefriends.se.
Jo, jag sitter och typ stalkar dig på Facebook nu för att jag hittade dig på Spotify när jag skulle leta efter en podd med dig på Spotify.
Ja, det är rätt. Ja.
Och det visar sig att du är rockstjärna också.
Ja, precis. Eller hur? Ja, jag har hållit på med musik. Absolut.
Jag har gjort mycket. Och då lyssnar jag på en låt som handlar om ett lag som går upp och ner i divisioner och att det egentligen inte spelar någon större roll för kärleken. Och då tänkte jag direkt att du var gaisare. Men jävla vad fel jag hade!
Då hade du helt fel, Emil. Jag är öjsare. Superöjsare. Ja.
Det är ju jätteroligt. För jag är lite smyggaisare.
Nej, men det här kan ju bli hur spännande som helst ju. Ja. Spänstigt. Ja.
Vilken jävla ingång.
Ja, osannolikt ju. Ja, men precis. Ja. Nej, jag har skrivit många låtar till genom åren. Men... Ja. Local Team var det väl, hörde jag, kan jag
ja, gissa. Precis. Ja, precis. Sådär, jag är smyggeisare, men jag är ju läxing, så jag kan ju identifiera mig med det där upp och ner och så.
Ja, precis. Geisarna kan ju bara identifiera sig med nedgången, så att men Leksand kanske studsar lite i alla fall.
Jag har faktiskt sett Geis spela oavgjort mot IFK en gång.
Är det sant?
Ja, derbyt 2000 på gamla eller nya Ullevi. Jag har ingen aning. Den stora.
Ja, det vet inte jag heller vilken som... Ja, Ullevi Stadium tror jag den heter nu. Ja. Så har vi gamla Ullevi som är den nya Ullevi.
Ja, det är väldigt göteborgskt. Och så fick Sture Allén typ 1,5 miljoner för att ta fram det.
Ja, det är faktiskt genialt alltså. Ja. Då måste jag ju varit nöjd. Man måste ju glömt det. Och sen så bara på morgonen, nu måste papperna in här liksom.
Ja, det är nog vanligare än man tror.
Men vad roligt, jag har inte fått grepp för podden. Det är liksom det är vissa sportprofiler ibland, så är det liksom kötrövare. Och det är roligt liksom. Men det är sporten som är grunden eller?
Nej, det är min ursäkt för att ringa upp folk som jag tycker är frän och låna deras hjärna i en timme eller två.
Ja, det är jättekul. Men det startade förra året, förstod jag.
Ja, förra året och de 5 första avsnitten körde vi med video. Det var ganska vad ska jag säga, ganska ambitiös produktion. Sen kom corona och då ville ingen träffas och spela in video. Så då var det här, en liten poddstudio hemma, och det här är faktiskt mycket smidigare.
Ja, du kan ju höja frekvensen. Ja. Tänk.
Men du, det känns som vi redan har börjat, men den vi har med oss är alltså John Ahlberg, och han gillar kärnkraft.
Ja, det gör jag verkligen. Kärnkraft, ja.
Och det betyder ju då att du är ett stort fan av strålning och atombomber, ifall man ska lyssna på kärnkraftsmotståndarna.
Ja, verkligen. Man får nästan alltid börja där, och det är trist alltså.
Det gör du naturligtvis inte. Vi backar lite. Vem är John?
John är en 39-årig göteborgare som är kreativ, och det har väl musiken där kanske att göra, som har varit jobbat som entreprenör på många olika sätt genom livet, men också levt runt om på jorden. Jag har varit i Japan i perioder och i Frankrike och England, och liksom jobbat de senaste 10-12 åren har jag jobbat med betalningslösningar och digitala ID:n och sånt, bank-ID som det heter i Sverige. Jobbat med det liksom spännande framtidsbranscher på många sätt. Hur man ska blipp betala, hur man ska swish betala och sånt. Och som strategi ansvarig där. Men sen så blev jag också väldigt förtjust i liksom hela elektrifieringsutmaningen, energifrågan här för något 3 år sedan. Så då gav jag mig in i det och började liksom fundera på kan man hitta på något roligt där? Och det kunde man. Men jag är en trebarnsfar från Göteborg och bor nu i Göteborg igen efter många turer runt om känns det som. Men nu så bestämmer jag mig nog för att stanna här och med familjen och försöka att göra min insats i den här stora, stora framtiden så gott jag kan ifrån Göteborg helt enkelt.
Och den insatsen är då att opinionsbilda och marknadsföra kärnkraft.
Ja, precis, snarare det sista jag på säga, men det blir ju en kombination av det. Alltså vi är ju då Kärnfull Energi är Sveriges första elhandelsbolag som säljer bara kärnkraft helt enkelt, och det började vi med sommaren 2019, och sen har det ju dykt upp fler och nu tror jag man kan välja det från 30 olika elbolag i Sverige, något sånt här. Men där och då var det ingen som hade liksom tagit den där flaggan och sagt att kärnkraften är ju enormt bra. Alltså, hur ska vi annars kunna ha el så att det räcker till vår elektrifierade framtid? Och det var liksom ingen sån här insikt som bara kom efter en eftermiddag, utan jag har varit liksom positivt inställd till kärnenergin egentligen hela mitt liv, och kommer väl från när man åkte söderut från Göteborg förbi Ringhals, så kunde pappa peka och säga där min son görs det ren och fin el. Så att det är liksom en lång sån här bakgrundsstory kring varför jag gillar kärnkraften. Men sen så insåg jag ju då att det kommer behövas extrema mängder el i framtiden, och kärnkraften kommer bli en nyckelspelare i svenska elmixen, men också i många andra länder. Och kan man då med liksom, vad är det som håller tillbaka den? Den är ju renast utav alla, den är säkrast utav alla, den är mest pålitlig utav alla energislag. Vad är det som gör att människor inte älskar den? Och då är det ju såklart att det är en marknadsföringsfråga, och de gillar jag att ge mig på en PR-fråga. Så då precis, ja, började jag helt enkelt att skapa ett varumärke. Första business to consumer-varumärket inom kärnkraft i världen, tror jag. Och gav människor möjligheten att då på samma sätt som man väljer ursprungsmärkta elavtal från vind och sol och vatten, kunde man nu då välja kärnkraft. Och där, det är väl där som bollen började rulla om. Sen har det ju hänt väldigt mycket med det sen dess.
Men Isabella Lövin har ju sagt att kärnkraft är dyr, föråldrad och farlig. Har hon fel då, menar du?
Ja, det får man ju verkligen säga. Det är ju en sån där politiken kring detta är ju patetisk, måste jag säga, och någonting som vi håller oss väldigt långt ifrån. Alltså vi är inte politiska på något sätt. Det finns det andra som är. Utan vi håller oss väldigt bara forskningstroget kring frågan och tekniskt intresserade istället. Politiker säger ju saker, de har 4 års intervall på sig och försöka imponera och få lite höhö röster, och sen så hoppas de att de blir nyvalda, och det funkar väl bra i vissa frågor kanske, men just när det gäller ett lands hållbara långsiktiga elektrifiering så är det liksom inte svängiga bluffar som hjälper oss framåt, och det är väl typ exempel på det, skulle jag vilja säga. Den är varken föråldrad eller dyr.
Det där, jag vill stanna upp med när du säger 4-årsperioder. Jag tror att det kanske är det största problemet, för problematiken du beskriver när det gäller kärnkraften, att den behöver ett långsiktigt tänk, den går ju egentligen att applicera på allting som är viktigt. Alltså försvar, brottsbekämpning, sjukvård, utbildning. Det är ingen oljetanker du drar en handbromsvändning på och löser på 4 år, utan där måste du jobba långsiktigt. Men det finns få incitament politiskt för att göra det. För du kanske måste ta en del tuffa beslut som inte får effekt förrän på 10 år. Och då är du bortröstad och då blir du arbetslös.
Precis så är det ju. Och det är ju det som är problemet. Och det är därför som egentligen i grunden så är en energiöverenskommelse en bra idé. Alltså den som fick komma på plats i Sverige gav ju liksom spelregler. Problemet var att den spelreglerna hade en formulering i sig som gör att man slår undan benen på sin egna elförsörjning då, vilket vi ser spelas upp nu under väldigt så här tragikomiska omständigheter. När vi pratar så är vi bara några dagar ifrån där ett beslut behövs kring Sveriges slutförvar.
Och, ja, vi kan hoppa till det, för det har jag som en av punkterna. Berätta!
Men, Jo, nej, det finns ju väldigt många väldigt bra debattartiklar, och vill man läsa om det så råder jag att komma in på kärnfull.se på vår blogg. Där så har vi varje vecka har vi ett nyhetsbrev som kommer ut på fredagar, lördagar, där vi då hela tiden håller människor uppdaterade om vad som händer i frågan. Det är ju den 31 augusti så har våra elproducenter i Sverige då, som gör kärnkraften, Vattenfall, Fortum, Uniper, har liksom sagt att vi måste få besked nu. Ni har i 40 år försökt att hitta sätt att förvilla den här frågan, som egentligen är ganska enkel och som finnarna har fattat beslut om, och som är ett system. Vad gör vi? Alltså, i och med att vi då inte ännu har nått den resa som jag vill att Kärnfull ska hjälpa till och ta oss till, där vi börjar återvinna det här kärnbränslet som vi bara använt lite grann av då. Man går in i den här som kallas fjärde generationens kärnkraft. Så måste vi ju på något sätt slutförvara vårt avfall. Men det har blivit en galen fråga som har tappat alla proportioner och blivit så på politiska grunder. För att vi slutförvarar enormt många mineraler, alltså kadmium, kvicksilver, bly, arsenik, ämnen som är livsfarliga för evigt. Det är ingen diskussion om hur vi slutförvarar dem. Det slutförvaras i Tyskland, i Sverige, överallt. Grävs ner i djupa hål. Men när det kommer till det som då är kärnbränslet, så är det som att man får tuppjuck och blir rädd för det. Och kan inte fatta beslut om det. Och det är klart att man kan konspiratoriskt och tänka att varför kan vi inte bara vara överens om den här lösningen som finnarna nu har börjat gräva och som världen säger är väldigt hållbar och otroligt bra sätt att förvara det här bränslet på. Varför fattar vi inte beslut om den? Och då kan man ju tänka, ja, men det har att göra med att då finns det plötsligt ett svar på den frågan rent politiskt. Vad ska vi göra med avfallet? För en av fyra frågor man får är ju, vad ska vi göra med avfallet? Vad tycker du om strålning och Tjernobyl? Och, alltså det finns en the usual suspects-fråga. Och det här avfallsfrågan, så länge som den finns på bordet, alltså man inte kan säga, jo men det gräver vi ner i Östhammar, vilket är det som kommer vara svaret, så kommer de som av olika anledningar inte vill se liksom en hållbar elektrifiering utav södra Sverige genom kärnkraft, eller världen, kommer ju ha en anledning till att blanda ihop korten där. Och nu vill de bryta ut det, och de ska, du vet, mellanförvaret där man kan ha bränslet en kort stund ska brytas ut ifrån den stora frågan, slutförvaret. Och det är liksom inte, det är ingenting man gör kvart i tolv. Och nu så avgick väl även vår statsminister, såg jag, så att vi får väl se vad som händer. Men de behöver ett beslut. Men det är liksom politiken kring kärnkraften är helt knäpp. Jag som inte ens är politiskt intresserad i grunden börjar bli sådär, vad håller ni på med? Fatta ett beslut och own it. För att det här är, om vi inte får besluten nu, så kommer det då börjar man det sluttande planet där vi kommer stänga ner Forsmark 2. Alltså, nu finns det 6 reaktorer kvar i Sverige. Då stängs den ner 2024 och kan inte starta efteråt då, för då kan vi inte, har vi inte tillräckligt mycket bränsle för att driva den vidare. Och sen så 2025 så kommer vi även behöva stänga resterande svensk kärnkraft. Och då är liksom ingen fråga om kan jag ha vindkraftsmärkt el eller sånt där. Vi kommer inte ha någon el. Alltså, i södra Sverige kommer det inte finnas en elproduktion, och det innebär att landet kommer slockna 2025 om vi inte får ett beslut kring detta då. Så därför är det är ju liksom att dra det, och det låter bara tokigt när man säger det, men det är så himla knäppt. För man tittar på hur det svenska elsystemet mår nu 2021, där vi har härligt med vattenkraft i norr, och vi har vindkraft som levererar när det blåser, och runt om i, framförallt i norr, men även mer i södra Sverige. Och så har vi 6 reaktorer kvar, kärnkraftsreaktorer, alltså som då i svensk kärnkraft är den renaste utsläppsmässigt i världen, 2,5 gram koldioxid per kilowattimme då, om man pratar om utsläppen.
Hur relaterar det till andra energislag då? Alltså,
ja, 2,5 är överlägset minst. Sen så ligger ju, alltså sol är ganska hög för att vara bra. Allting som är under 50 gram är egentligen inga problem, Emil. Alltså är du under 50 gram så kan du bygga ett rent elnät. Och där ligger då, jag tror solkraften ligger runt 40 gram. Och vindkraften ligger runt 14, vattenkraften ligger runt 9 ungefär. Och sen så då kärnkraften ligger på 2,5 gram. Så det är ju liksom den som har lägst utsläpp. Sen så om du går ut och tittar genomsnitt över världen, då ligger kärnkraften runt 12 gram och då ligger vindkraften runt 12 gram och då så ligger vattenkraften runt 15 gram. Allting, det är liksom livscykelsanalyser och det låter tråkigt att prata om det. Men då tittar man på från första byggdagen till när vi slutförvarar vindkraftsvingen eller vad det liksom kärnbränslet. Hur mycket utsläpp drar det ihop? Och så gör man de här vikterna. Och de är liksom, så länge som ni är under 50 så är det bra el. För att problemet är att kolkraften ligger på närmare 1000 gram. Och den här förhatliga naturgasen då som säljs nu då, som hela Tyskland ska drivas på när det inte blåser eller soligt. Den är på 490 gram. Alltså det är nästan 500 gram koldioxid per kilowattimme. Och nu då i senaste IPCC-rapporten som kom för någon vecka sedan så uppdagas dessutom då att metangas, som är en annan växthusgas som också lägger sig i atmosfären. Den är jätteviktig att hålla koll på, säger de nu då på IPCC-nivå. Om det är någonting som naturgasen gör då, alltså som har blivit ersättaren överallt där man har stängt kärnkraftverk i liksom Kalifornien, i Belgien, i Tyskland, där man stänger kärnkraftverk eller inte bygger nya, då kommer gasen in. För att det är ingen som bygger kolkraft. Ja, tyskarna gjorde ju det lustigt nog. För ett år sedan så byggde de ju ett nytt tyskt härligt kolkraftverk mitt under den här liksom epoken. Det är ganska fascinerande. Men då är det ju naturgasen som kommer in. Och den liksom, om det är utsläppen du vill ha ner som är det styrande medlet. Och det verkar ju vara liksom så att människor, konsensus på politisk nivå är ju att vi ska försöka få ner våra växthusgasutsläpp. Då är det fullständigt galet att inte göra det med kärnkraft. Som då världssnitt 12 gram versus fossilgas då 490 gram. Det är en jätteskillnad. Och sen så on top utav de här 490 gram koldioxid så finns det även metangasutsläpp från naturgasen som är enorma. Alltså det kan man se sina hit maps ifrån rymden där man kan se runt pipelinesen för fossilgasen att det bara är, där läcker det metan. Så det är liksom, nu vet jag inte ens vad originalfrågan var, det var kanske kärnbränslehanteringen. Men
ja, men det kommer en uppföljande fråga här, för de här siffrorna du rabblar upp nu, de är ju inte kontroversiella, utan det här är ju, forskning. Så här. Men varför i helvete bygger vi inte kärnkraft då? Alltså det måste ju finnas något så här ideologiskt motstånd alternativt. Att det är en sån prestigeförlust för någon som har målat in sitt hörn att erkänna att men vi tänkte nog fel. Alltså vad är problemet?
Jag tror att det är alla tre där, höll jag på att säga. Prestigeförlusten givetvis, men det är ju inte, som tur var, ett utdöende släkte utav människor som ska gå i pension och ha härliga liv. Men det är ju, för att den prestigen sitter ju liksom fastnitad från protester på 80-talet, och då är man i regel inte på väg upp som spännande företagsledare 2021, liksom, om man var med där. Men det som är den stora anledningen till varför det inte har byggts, såklart. Jag tror att om inte Tohoku-jordbävningen i Japan 2011 hade inträffat och 12 meters tsunamivågen hade slått in över en rad kärnkraftverk och bara ett av dem fick ett haveri, så hade vi nog fått se den renässansen där någonstans 2011, och vi hade haft en betydligt större chans att nå alla de här målen. Men det var ju den jordbävningen, det var den fjärde största jordbävningen som har uppmätts på jordens yta, och den fick ju fruktansvärda konsekvenser, dels människor som dog i tsunami, men om man zoomar ut på världen så tar den ju 20 000 liv även i Tyskland i form av de ökade gaspartikelutsläppen utav fossil energi till exempel. Alltså det är så många tråkiga, fruktansvärda konsekvenser utav den sån här min, som tyvärr ställer till det. Så där hade vi nog redan börjat bygga. För att då hade mänskligheten insett att vi behöver nog mer el i framtiden. Det fanns liksom den runt 2011-2012. Men där, då är det ju, vilka är det som inte vill se kärnkraften växa? Det handlar inte om, alltså sol och vind, vatten och geotermisk energi och kärnkraft är egentligen samma lag och har egentligen inte så mycket att göra med liksom att bråka med andra. De som inte vill se kärnkraften lyckas, det är ju den fossila gaslobbyn framförallt, och för kolkraften är inte, det är väl Kina som bygger kolkraft i dagsläget.
Men hur har då den fossila gaslobbyn liksom lyckats greppa det svenska miljöpartiet som är rabiata kärnkraftsmotståndare?
Ja, det är det som är den, det är den, och jag återigen kommer liksom från utifrån vinkel och försöker förstå detta då. Man försöker backtrack och det går, det finns många, men jag vill inte bli för konspiratorisk. På något sätt så fick miljörörelsen på för sig att den här stora mängden plug and play ren el som kärnkraften innebar, den var inte bra om man ville ha man ville följa liksom miljörörelsens principer. Och det var kanske korrekt, för på den tiden så använde vi inte så mycket el. Då skulle liksom inte bilarna gå på el eller flygen gå på el eller sådär. Alltså det finns väl en tanke där. Det som har hänt nu och varför då jag har startat Kärnfull och varför det startas hur många reaktorbolag som helst i Kalifornien nu, och det startas framförallt stora byggnationer utav kärnkraftverk runt om i världen. Jag tror det är 50-60 reaktorer runt om i Europa bara som är planerade. Det är ju kombinationen av att man har insett att oj, den är inte så farlig som vi kanske fick för oss. Oj, vi behöver enorma mängder el i framtiden. För nu ska ju liksom, elektrifieringen är ju en omställning av energiförbrukningen. Energiförbrukningen i ett land, där har det ju liksom många delar. Där elen är en del av det. Sen så har du transportsektorn och du har industrin och du har liksom... ja, vad är det? Jordbruk och etc. Så du har liksom energikaka, och så mycket som möjligt av den behöver elektrifieras. Bilarna är det logiska. Vi ska ställa om bilarna till eldrift. Då försvinner ju fossila bränslen bort ifrån våra gator, och vi får renare luft. Och vi får liksom många fördelar med eltransporter. Sen så har du flyg och du har shipping och du har etcetera. Och överallt så behövs det el. Så nu då. Jag tror dels så människor som är dogmatiskt emot kärnkraft har inte lika tunga positioner längre. Det är nog de sista liksom dinosaurierna vi ser nu.
Vice statsminister är ganska tung positionen då.
Ja, precis. Men jag tänker att det är klart, alltså det är, så borde det inte få vara. Men ja, men dogmerna tror jag ändå håller på att dö ut. Alltså du har liksom en ung generation, du vet, födda på 2000-talet som gillar att ta till sig utav liksom bara kan fråga Alexa, du vet, man kan få fakta till sig ganska snabbt och data. Och så därför så vill jag tro att det blir en mer upplyst generation utav företagsledare etc. Sen har du en jätteutmaning. Du behöver öka elen, och du behöver göra det tillsammans med elproduktion som inte är pålitlig, alltså som svänger efter hur solen går och vinden går. Och du behöver ladda extrema mängder batterier framöver, för att batterier kommer ju behövas oavsett om man har kärnkraft eller inte i all mängd vi kan, för de ska in i den här transportsektorn. Så du behöver ladda batterier i enorma mängder, och du behöver göra det på ett sätt som inte beror på vädret. Ja, då är liksom kärnkraften med sina pyttelåga utsläpp och sin liksom jättepålitliga output ett väldigt bra sätt att göra det. Och det är därför som Bill Gates och liksom Elon Musk var ute och hyllade kärnkraften alldeles nyss också. Alltså, det är väldigt få, skulle jag vilja säga. För att nu också, när jag började bara med detta 2018, då fanns det liksom inte så jättestora institutioner som man kunde förlita sig på när det handlade om att få se ett stöd för det. Bara i år har vi fått från EU-kommissionens forskningsteam, då JRC, ett jättetydligt, bara kärnkraften är jätteviktig och den är inte farlig. Vi fick ifrån FNs UNECE, European Commission of Economy, tror jag, som kom ut här i förra veckan också, bara utan kärnkraften så har vi ingen chans att nå de globala klimatmålen. Det är liksom, nu är det inte så där att jag behöver sitta och leta efter någon obskyr blogg någonstans som säger XYZ, utan bara man orkar gå bortom då nämnda folkvaldas liksom gamla slagpåsepoäng och kanske titta på vad som händer i världen och vad som sägs runt om i världen, så är det ganska tydligt att vi har en kärnkraftsrenässans. Och den är liksom inte, den sker inte isolerat. Den är en del av en jättetillväxt i utav all liksom mer eller mindre ren elproduktion då. Och det som man vill motverka, det är ju det som kallas den planerbara delen, dispatchable energy, den planerbara delen utav vår elförsörjning är jätteviktig. Baseload pratar man om, baskraften. Den kan antingen vara kärnkraft eller så blir den fossil. Det är liksom inte... Och då så säger vissa då...
Men vattnet kan inte vara med där, eller?
Självklart. Vattnet är en underbar både reglerkraft och baskraft. Och det som är problemet är att man måste välja vilken roll den ska spela i elsystemet. Och den går inte heller att bygga ut. Men länder som Sverige, Norge, du vet, Costa Rica, där det finns goda förutsättningar för vattenkraft. Vi ska ju göra det på det sätt som är hållbart biologiskt sett. Och biologisk mångfald är ju också en nyckelfråga. Men vi ska ha så mycket vattenkraft som man kan hålla. Liksom, som är hållbart i landet.
Du slängde med lite fackuttryck där som inte jag fattar. Så här, ja. Baskraft versus reglerkraft. Berätta.
Ja, det är precis vad det låter som. För att få ett elsystem att fungera så måste du i varje given sekund ha effekt. Mm. Du måste hålla en frekvens. Och den frekvensen ska ligga på 50 hela tiden då. Och det kan man gå in och titta på om man är nördig, kan man gå in och titta på hur det går för Sverige där liksom. Det finns på Svenska Kraftnäts hemsida.
För om den frekvensen börjar fluktuera för mycket så blir det skadligt.
Ja, då skiter det sig helt enkelt.
Hur skiter det sig?
Nej, men det är Svenska Kraftnät. Och det är precis det här som är det stora problemet med svensk elförsörjning nu. Redan i dagsläget, på grund av att vi har plockat bort 6 stycken reaktorer på ganska kort sikt i södra Sverige, så har liksom Svensk Kraftnäts motsvarighet till Homer Simpsons jobb att bara sitta och titta på grejer, har gått ifrån det här väldigt enkelt, bara stabilt. Kärnkraften i söder går för max, vattenkraften i norr balanserar efter efterfrågan. Så här mycket el använder svenskarna nu. Ja, då får vi öppna dammarna lite mer. Och nu så använder de mindre och kan vi spara i dammarna. Kärnkraften ligger där som baskraften i botten.
Och
nu
då är vattenkraften det man reglerar. Alltså,
precis.
Vattenkraften är ditt, om man ska överföra det till privatekonomiska termer, så är vattenkraften ditt buffertkonto. Kan man säga så?
Ja, kan man göra. Alltså det är precis det handlar om. Och så sparar man upp då när vårfloden kommer och så kan man köra det när det behövs. Problemet är ju att vi har fått in vindkraften i systemet nu som nästan är på en 17% på årsbasis då. Och den kräver ju då uppenbarligen mycket ryckigare reglering. För då har du inte bara efter hur mycket människor konsumerar el för stunden, utan också hur mycket det blåser. För vattenkraften att hantera alltså. För vattenkraften är ju den som får följa med på den här berg- och dalbanan då, när det börjar blåsa och när det inte börjar blåsa. Så där finns det ju liksom en aspekt till som har gjort det här kontrollrumsjobbet tuffare för de som sitter då på Svenska Kraftnät och ska försöka hålla igång lamporna runt om i Sverige. Men det är ingenting som har varit några problem, och det är inte heller några problem när du ligger där. Problemet blir snarare som i Tyskland, när du liksom får så mycket vindkraftsel som du inte kan förutspå. Solkraft kan du förutspå hyfsat i alla fall. Imorgon kommer det vara soligt mellan, du vet, 7 och 17 eller sådär. Men med vinden så vet du inte när den kommer komma och gå. Så det gör ju att du måste vara lite snabbare med spakarna inne i kontrollrummet på Svenska Kraftnät. Och sen så får du ju då den extra utmaningen då att du tar bort baskraft. Alltså vi har tagit bort Barsebäck, vi har tagit bort Ringhals 1 och 2. Och då börjar det bli små marginaler, än vi pratar om. Och det här är också så sjukt ointressant. Jag förväntar mig liksom inte att någon av dina lyssnare går in och läser på secondopinion.se och de här, alltså där man skriver om vad som händer i vårt elnät. Men det är skräckläsning alltså. För att om du då är ansvarig för att lamporna, respiratorerna, du vet, fabrikerna inte ska stanna, och så sitter du där och haft ett vanligt enkelt jobb i alla år på Svenska Kraftnät, och så plötsligt så försvinner dina, du vet, pallens ben, och du ska fortfarande hålla balansen. Är du med mig?
Ja.
Och så blir det svårt, det börjar blåsa, det spelar roll också, och sen så kanske det kommer in sol, och så då får man agera med minskande marginaler i elsystemet, och då är det då man ser som de får panikupphandla fossil, så här, de gjorde det här Ryaverket till exempel i Göteborg, fick Svenska Kraftnät gå in och bara, oj, 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 kan ni vara beredda att starta Ryaverket liksom? nej, så fort som vi kanske får problem i elsystemet. Och det är alltså, historiskt sett så har kärnkraften, för i Sverige är vi väldigt duktiga också på att drifta vår kärnkraft på ett hållbart sätt igen då, vilket gör att på somrarna så har vi tagit hand om reaktorerna, låtit dem gå ner och servas, och du vet, det har inte varit några problem, för vi har haft mycket kärnkraft och vi har haft våran vattenkraft och kunnat köra den när det behövs. Men så plötsligt så har man, så har man tagit bort väldigt många av reaktorerna, och då så får man knappt hinna serva sina reaktorer som är kvar, för att då sätts hela elsystemets försörjning på liksom på helspänn, och man får hålla på och upphandla, du vet, och nya importkanaler, och det ska, du vet, så att det är bara, vi har gått ifrån Percy Barnevik var det som sa det någon gång på 90-talet, att i Sverige så har vi billig el, pålitlig el, ren el, och det tycks som att vårt största bekymmer är hur vi ska komma ur den här positionen liksom. Och det är väldigt konstigt. För att, och det hade väl kanske också kunnat gå om det inte vore för att du samtidigt då ska dubbla elanvändningen i landet. Det är det som är så, det är det som är den andra aspekten till varför kärnkraften är så viktig nu då. För att då har du i Sverige liksom legat där runt 130 terawattimmar per år liksom i total elförbrukning. Och så plötsligt vi ska bygga, du vet, Northvolt ska bygga batterifabriker, vi ska ha Hybrid, ska göra stål på liksom vätgas som framställs av elektrolyser som går på el. Vi ska göra alla de här fantastiskt coola, tekniskt utmanande, spännande sakerna som ska ske i Sverige samtidigt som alla bilar ska gå på el. Och vi blir fler människor och vi bor fler i södra Sverige. Så det är liksom, då kommer vi då enligt de senaste scenarierna gå mot en fördubbling, 260 terawattimmar per år. Och den elen, den kommer inte bara komma ifrån väder eller ifrån, du vet, sammankopplingar med andra länder. Eller, det, är liksom, det är helt ohållbart att tro att vi skulle möta en sån utmaning utan kärnenergin. Och det har ju också gjorts massor med studier på detta. Och de visar ju då, liksom, det var Princetons Jesse Jenkins var det som var inne och hjälpte till att modellera efter svenska villkor ganska nyss då. Nej, men den optimala, för man pratar då, okej, vi vill alla ha ett fossilfritt elsystem. Det har vi redan. Så då har man lagt in i energiöverenskommelsen att det ska vara ett förnybart elsystem. Och det är det som är problemet. Egentligen skulle det räcka att byta det ordet, så skulle energiöverenskommelsen från 2016 fungera alldeles utmärkt. För då hade vi, och det vet ju vi, för vi jobbar ju med investerare. Alltså Kärnfull har under våren här fått in investeringen från Midrock Invest, som är ett stort cleantech investmentbolag som satsar just på framtidens planerbara gröna el då. Som de jobbar med vågkraft och havsströmmar och alltså sådana saker. Och då, så det är klart att de vill ju satsa på kärnkraften. Men de, du vet, nu gör de det i form av oss. Men för att stora investerare ska kunna gå in och satsa på kärnkraften i Sverige, så som, du vet, man hör ofta, men marknaden vill inte ha kärnkraften, hör man ju ofta. Det är ju hittepå, därför att regelverket i dagsläget gör ju att det är nästan helt omöjligt för mig att bygga starta upp en reaktor startup i Småland. Alltså det finns liksom inte lagar som tillåter mig att bygga dem där de skulle behövas, utan de måste följa dem. Så att det kommer säkert ske, absolut, för att det behövs så mycket el och det finns så mycket pengar att satsa på grön energi. Men det behövs få en jämn, en kostnadsoptimal elförsörjning utav landet är nyckeln för att vi ska kunna möta framtidens behov på el, men också utsläppsnivåer. Och då Jesse Jenkins rapport visar då, ja, du behöver ha minst en tredjedel clean firm power. Och det här har också visats i när man gjorde modelleringar i Kalifornien sen dess, så den är liksom väldigt provad, deras Gen X-modell då på olika elnät. Ja, det behöver en tredjedel kärnkraft eller då fusionskraft eller geotermisk kraft, och du kan få till det då, men det behövs clean firm power, och firm är nyckelordet, den planerbara
stabilt delen. Alltså det ska, ja, vara, ja, man ska veta vad
annars,
som finns,
för annars så blir det som att spela pingpong i en snöstorm, alltså med för de här som ska försöka och hålla koll på griden då och försöka hålla den här frekvensen i balans hela tiden, och det är liksom inte schysst, och problemet är att om man gör deras jobb så svårt, så är det ju alla vi som lider. För det är ju våran respirator som inte funkar sen. Alltså när elen inte finns längre. Så att man spelar liksom roulette med. Och det är det som gör mig så ledsen på de här. För att det är uppenbart att slutförvarsfrågan är en politisk prestigefråga. Som liksom genomsyras av gamla dogmer och rädslor ifrån från 80-talet och är totalt ouppdaterad kring vad som sker inom kärnkraften, fjärde generationens kärnkraft, och vad som sker inom småmodulära reaktorer och vad som sker inom förvarsteknik, och som också hela tiden saknar perspektivet. Vänta nu, vi har ju gigantiskt mycket mer arsenik, kvicksilver, bly, kadmium, alltså ämnen. Vi har så mycket av den delen som vi alla är okej med hur vi ska slutförvara, trots att den inte klingar av över tiden, utan den blir snarare farligare. Men sen så har vi så här pyttelite, för att det är det som är grejen. Kärnavfallet är ju världens mest odramatiska sak egentligen. Det finns väldigt lite, sett till hur mycket el vi har fått ut av det sen liksom 70-talet. Jag tror det är 7000 ton nu då, som liksom låter mycket. Men om du skulle säga att det är liksom hög vikt, densitet. Så det är en simbassäng liksom. Det ska placeras någonstans i volym i urberget. Och det vet vi gör, och vi gör det med massa andra saker. Men här har det låst sig. Och då är det sådär, vi kan inte hålla på och leka liksom rysk roulette med hela Sveriges framtida elförsörjning. Och elproducenterna, de har liksom inget egenintresse av att säga, får vi inte beskedet nu så kan inte vi producera el 2024-2025. Det är liksom, man har framförhållning, och där är vi tillbaka igen till vi börjar prata om det här med 4-årscykler för politiker. Ja. Alltså det är ju inte, det här är liksom ingenting du fattar beslut om på en tisdag och sen så kan du ändra dig på torsdagen liksom. Utan du måste ta tiden, och det har man gjort i slutförvarsfrågan hur mycket tid som helst. Men har fått svar på allt, och nu är det bara så här, säg ja så vi kan komma vidare i den här grejen, och så vi kan se till att vi även kan ha el 2024 och framåt.
Ja, och min analys är att det är ju inte något av de stora partierna som bromsar, utan det är ju Miljöpartiet som bromsar det här. Men frågan är då, varför, ja men säg Moderaterna, oppositionen nu, varför plockar inte de in någon som dig, eller någon som kan lika mycket som dig, och säger det här? Alltså de som skulle vinna varenda jävla val. Alltså du applicerar ju logik och forskning och presenterar en lösning på ett problem som vi har. Ett jävla farligt problem. Varför kan inte politiker göra det? Jag blir så jävla förbannad.
Nej, men det, någonstans ska jag hålla med dig. Återigen, jag är så trött och ointresserad av den politiska diskursen generellt. Men det som jag plockar upp är ju att Miljöpartiet är ju fundamentalt emot allt som har med kärnkraft att göra, fast de försöker att smörja in det i någon slags marknadstänk plötsligt då. Men sossarna verkar ju inte vara beredda att säga någonting i dagsläget. Men det är väl i grunden, det är de som har gett oss den fina energiförsörjning som vi har i landet.
Och
det
finns ju ett superbra klipp på Stefan Löfven när han pratar om kärnkraft. Precis. Som är liksom, bara, säg så, då hade jag röstat på dig.
Han blir säkert kund hos Kärnfull nu när han slutar som statsminister. Det skulle inte förvåna mig.
Bra. In. du skulle värva en sån slags talesperson.
Ja, vi har ju en advisory board. Jag satt faktiskt och lekte med den tanken, men vi har inga politiska spelare där på, men vi har ju rätt roliga liksom, stora namn där. Men det här, för att, ja, skitsamma. Sen så alla partier till höger om Liberalerna, och Liberalerna är väl nästan mest kärnkraftspositivet av alla, är väldigt förståndiga och försöker slå på så mycket trummor som de kan. Men det som gör mig ledsen är att egentligen, och troligtvis Emil, så kommer vi vara så trötta på kärnkraftsfrågan till valet 2022. För att det finns liksom ingen större fråga att prata om. Jag såg nu Novus nya undersökning. Hade energifrågan gått upp, du vet, med 5 procentenheter, var uppe på topp 10 plötsligt. Det har aldrig varit intressant att prata om. Därför att den har alltid funnits där. Det är som att prata om att det finns luft eller wifi liksom. Men nu så är det plötsligt, ja, så det kommer. Och fortsätter med den här liksom riktningen, tangentens riktning här, så kommer vi ju inte kunna prata om någonting annat. För att den stunden vi har el på dygnet, så behöver vi prata om att vi inte har el resten av dygnet. Alltså, det är ju in absurdum då, men någonstans kommer det ju bli en väldigt viktig valfråga. Och jag tror att Miljöpartiet, de vill ju inte vara det partiet som gav godkänt i slutförvaret. Alltså, förstår du vad jag menar? Det är väldigt ironiskt hamnat hos Per Bolunds knä att fatta beslut om att Sverige går vidare med sitt slutförvar. Och han vill inte vara den som sätter siffran eller namnet därpå. För att de ska ju kunna agitera på EU-nivå som de gör. Och kunna säga att förvaret finns inte. Men om de själva har sagt ja till det i Sverige, så blir det väl svårare. Så att det handlar om politisk prestige, och då är man beredd att sätta allt. Men nu på torsdag denna veckan så kommer det vara i regeringen. Det kommer vara väldigt intressant att se vad som händer. För då kommer alla guns out blazing, tror jag, från alla partier. och försöka att förklara detta.
Är det en debatt på torsdag? Jag ska försöka få ut det. Det här spelas alltså in tisdag den 24 och kommer publiceras tisdag den 24. Ja,
det är ju bara dagsaktuella med allt.
Ja, men problemet, alltså så här, det är en vecka bort innan beslutet måste tas. Sista augusti måste det här bestämmas.
Ja, alltså jag har väldigt svårt att se att de inte fattar ett beslut på torsdag helt enkelt. För att då är det problematiskt. Sen så, jag menar, och då frågar människor så här, ja men då kan ju inte välja Kärnfull Energis fantastiskt billiga och trevliga elavtal. För att ni kommer inte ha någon kärnkraft att sälja till mig, eller hur? 2024 då, etc. För det första har vi inga bindningstider, så du kan ju lämna när du vill. Men det är ju faktiskt så att det finns att köpa in ursprungsgarantier från kärnkraftverk i Finland och runt om. Så att det är liksom inte, problemet handlar inte om att, 100% kärnkraftsföretag inte får sin el, vilket man ibland kan få för sig i debatten. Det handlar om att vi inte kommer ha någon el alls, oavsett om den är kolkrafteldad eller vet, kommer ifrån enhörningspruttar. Liksom. Det är så här, det finns ingen el. Och du kan sitta där med ditt vet, nya IKEA elavtal liksom, med sol, hur mycket du vill. Men det finns ingen el i kontakterna. Och det är liksom det som är i förlängningen problemet. Och det finns så mycket, om ni bara vill läsa om det här från folk som är betydligt skickligare och mer pålästa än mig, så på Twitter till exempel finns det en här som heter Simon Vakter, som inte nog kan rekommendera er att följa, och han strådar då nu i veckan om just avfallet.
Jag har räknat upp 38 punkter, det var fantastiskt. Jag får länka den till i avsnittsbeskrivningen.
Han är så skicklig, va? Och även Daniel Westlén som är hos Liberalerna tror jag, eller Vattenfall, han har också gjort nu en sån. Och där finns ju folkbildningen och du vet, sådana som mig som på förmånen och pratar med sådana som dig, vi kan egentligen bara förmedla det som antingen forskare säger eller som systemtekniker säger eller som ingenjörer säger, och sen så försöka förklara det så att man själv förstår det på sig. För jag är inte utbildad kärnfysiker på något sätt, utan jag är en vanlig människa som gillar framtiden.
Hur mycket av det här inställningen till kärnkraften från våra nuvarande politiker är Tage Danielssons fel?
Ja, det är en jättebra fråga. Vad är vad alltså, i hela den här surjan? För jag vill egentligen gå tillbaka till det vi var förut. För att, vi sa då har vi alltså en fossillobby. Och den är ju alltså varje år, det finns till exempel en sån här gas alert Twitter-konto som en bot som hämtar alla möten som gaslobbyister och fossillobbyister tar på EU-kommissionnivå.
Och de har alltså ganska bra budget för sitt arbete.
Vi snackar hundratals miljoner varje år som de berättar för EU-kommissionen att kärnkraften är farlig. Kärnkraften är farlig. Det är egentligen det enda budskapet de kommer med. Och sen så och då så, trots det så gick då EU-kommissionens forskningscentrum ut i år med en sån raging review, bara så att kärnkraften är fantastiskt ofarlig och härlig och viktig. Så det var ju, de är nog ledsna med sina fossilbudgetar just nu. Men det intressanta är ju då att någon gång på 80-talet Sierra Club, så det är längre tillbaka i tiden, miljörörelser fick in funding från Koch Brothers och sån här fossilindustri för att starta sina natur liksom motsvarande naturskyddsförening. På något sätt så blev det viktiga var att inte värna naturen och miljön. Det viktiga blev för vissa miljörörelser att vara arga på kärnkraften då, utan att egentligen screena varför man blev det. Och det går ju liksom såklart att spekulera kring om det har någonting att göra med finansiering och sånt. Men nu handlar det ju inte om det. Utan nu Greenpeace är ju en jättestor organisation, jätteviktig i frågor runt om i världen och alltid tillförande. Men de bygger ju sin verksamhet på ett kärnkraftsförakt. Och att göra upp med det är inte liksom, då förfaller ju jättemycket till deras affärsmodell och säkert funding och de som är liksom som rör sig om dem. Men så de är ju till och med så knasiga att i Tyskland så har Greenpeace ett eget elhandelsbolag likt så som jag har Kärnfull i Sverige då, där de säljer fossilgas under namnet Greenpeace Pro Vegan Gas någonting. Ja, det är så knasigt namn alltså. Så de säljer fossilgas med 490 gram koldioxidutsläpp per kilowattimme till tyska konsumenter, som samtidigt har blivit av med sin superrena tyska Sauber atomkraft för att de är emot. Alltså det är så, du förstår vad jag menar, det är som har konstiga stolar. Och någonstans i mitten så sitter ju bara Gazprom och gamla Gerald Schröder i Sankt Petersburg då, som då är någon slags strategichef då på Gazprom nu. De sitter bara och excellent lutar sig bakåt och tittar på hur tyskarna i någon slags förvirrad dogmatism och rädsla för tsunamis har lagt ner sin kärnenergi och gör det nästa år. Och då plötsligt inser att fasiken, solen går ju upp och ner, ja, och vinden kommer lite när den vill. Och okej, okay, nu behöver vi något. Och då säger Putin bara Nord Stream 2. Och så bygger han en liten skön gasledning in i Tyskland. Och så säger tyskarna och svenskarna och danskarna säger ja till att han får dra den. Och jänkarna blir ledsna. Och nu så är den då snart byggfärdig, eller startfärdig då, Nord Stream 2. Och kommer med sin härliga gas som då, när den väl sipprar ut i Tysklands elnät, plockas upp av Greenpeace och säljs under namnet Pro Vegan Gas. Och det är så, man blir så matt och ledsen och bara så här, för att om man då, jag tror att ett stort problem som miljörörelsen har i den mån är att om de vill att människor ska lyssna på forskningen och IPCC etc. så kan man inte kombinera det med såna här dumerier. För då blir det bara pajaskastningen av det. Du kan inte både vara rädd om miljön, naturen, biologisk mångfald och att få ner utsläppsnivåer och samtidigt vara emot kärnkraften då, som har minst markyta använd, minst materialmängd använd. Tillåter liksom naturen att bara breda ut sig.
Som bara och släpper ut vattenånga.
Som släpper ut vattenånga, precis. Och, du vet, det är så, you can't have both. Och jag tror att en stor nyckel till att låsa upp, och det ser vi faktiskt i USA nu, sen Joe Biden blev president, så har du sett bipartisan agreements, och de börjar nästan alltid mellan att republikaner och demokrater är överens om kärnkraften. Och man lägger liksom stora satsningar i höstbudgeten på nya spännande små reaktorer. Och det gör man hand i hand över de politiska gränserna. Och det är så, du vet, för att då kan man plötsligt vara överens om någonting. Och det ska man inte underskatta. Så kärnkraften borde kunna vara, det är liksom, man kanske behöver döpa om den till mineralkraft istället.
Nej, men du säger ju det. Alltså förmodligen är ju sossarna, moderaterna och sverigedemokraterna helt överens om det här.
Ja, herregud.
Alltså bara skriv ett avtal och sen bara de här små partierna, nu får vi cirkulera som satelliter runt oss. Men det här är det viktiga. Det här är vi överens om. Det här, nu skriver vi ett 50-årsavtal på det här och så börjar vi bygga idag.
Mm.
Jag vill återkoppla till det där problemet du har med miljörörelsen. Och nu kan det vara så att...
Det låter så dumt om jag ska ha ett problem med miljörörelsen. Det har jag inte, men jag är ledsen att...
Men jag har problem med miljörörelsen. För miljörörelsen består av folk som tycker att miljö verkar vara en bra idé, men som aldrig någonsin har varit i den. Som springer omkring och dricker kaffe latte och aldrig har haft kontakt mellan sina fina fjällrävenskor och ett barr.
Nej, men så, det kan jag faktiskt dela. För att om det är någonting som kärnfull då, om vi pratar elhandelsverksamheten, har gett oss, så är det en insikt just i hur människor som lever ute i landet, i Malung, i omkring Piteå etc. ser på det som sker. Bara liksom vi har förmånen att elektrifiera tusentals och tusentals hem och företag, och klart att det är stora i städerna också, men vi ser att vi är väldigt populära ute, och framförallt där man då ser konsekvenserna utav den rådande strategin. Då liksom, smälts det upp ett vindkraftverk så sjunker huspriserna radikalt. Eller, alltså du vet, det blir så här, det ger ju oss ett tvärsnitt, för det är väldigt många som ringer oss och det tycker vi är jätteroligt, och väldigt många som chattar med oss på kärnfull.se, och då får vi de här storiesarna till oss hela tiden som en slags outlet. Och det är ju klart, det är knasigt att det ska behöva vara ett elbolag som har blivit den. Men å andra sidan, det finns, alltså, är du ledsen och upprörd över hur Sverige håller på att göra med sin rena trygga energiförsörjning, och du kanske till och med har fått ett vindkraftverk som granne som har dratt ner ditt husbrits med, ja, det var en KTH-studie här alldeles nyss som visar att jag tror att priserna rasar med 20% eller vad det är för något. Alltså, känner du att det här blev inte bra, då kan du vara arg på Facebook, du kan rösta på ett parti som tycker som du, och sen så kan man ju byta elavtal. Och det är det som så himla många gör nu för tiden. och byter till ett elavtal som inte bidrar till instabila elpriser i, du vet, södra Sverige versus norra Sverige. Det har vi sett hela sommaren när folk är, eller som bidrar till att vi får högre utsläpp, vilket också blir en effekt. Stänger du Ringhals, ja, då ökar våra utsläpp med 8 ton. 8 miljoner ton på de första 5 åren. Så att det finns så många vägar som leder in till lillakärnfull.se liksom. Och det har gjort att vi också fått se precis det du säger. Människor är ledsna och besvikna på, de har liksom varit medlemmar i Naturskyddsföreningen och sånt hela livet och bidraget och sånt. Och så plötsligt så inser de att, vänta nu, ni bryr ju inte om naturen och den biologiska mångfalden nära mig. Alltså, och det är klart att då blir man ju, jag tror att det är många såna här, vad säger man, knoppar som brister.
Och när de bryr sig om det så kommer de dit och säger så här, nej, men den här skogen som ni har haft i familjen i 200 år, den kommer inte du få avverka.
Nej. Ja, du har sett hela den, ja, och allt som vi har fått följa under våren. Men det är också så här knasigt, för jag tycker att, alltså jag tycker det är superbra med spillvärme, att man kan, ta hand om liksom, och göra fjärrvärme på det som blir över i produktionsled, alltså träd och avfall och sånt. Det är väl bra att elda liksom, för att det är en bättre sak. Men alltså, så som vi håller på att såga ner, alltså som inte har att göra med en hållbar skogsskötsel, utan vi ska bara elda upp saker för att vi vägrar klyva atomer. Det är också helt knäppt, för biomassan är ju, vi har inte varit inne på det, men på EU-nivå så är biomassa, när man tittar, åh, det förnybara undret på EU-nivå, hehe, och så går man ner och tittar vad det är som händer egentligen, men då kommer liksom 60% av den förnybara energin i EU ifrån biomassa, och biomassa kan ha allt ifrån, du vet, inget till kolkraft sin utsläpp. Man vet ju inte exakt vad det är för något som går in under den klassificeringen, och det är det som är problemet med etiketten förnybart för övrigt. Alltså, förnybart har blivit något, ett mål, men förnybart är en metod. Det vi vill ha i framtiden, det är fossilfria system, elsystem, energisystem. Vi vill låta olja, gas och kol vara kvar i marken. Och sen så är förnybart ett sätt att göra det. Och kärnkraften kan också argumenteras. Det gör många i USA när jag såg att de försöker reklassificera den i Kalifornien som förnybar för att försöka rädda kvar Diablo Canyon kärnkraftverket där. För att det finns enorma urantillgångar i vatten, havsvatten. Och Kina är nu 10 år ifrån att börja urvinna sitt uran ur havsvatten med fiskenät. Och då kommer det alltid naturligt med en urlakningsprocess finnas mer uran i havet. Så då är det ju en förnybar energikälla, säger de då. Så, du vet. Men det är alltså, egentligen borde man inte behöva hålla på med de här labels. Ni kan kalla det vad ni vill. Titta på utsläppen. Och det är det som jag tror kommer komma så otroligt nitiskt på EU-nivå nu. Okej, allting. Och det kom faktiskt gällande vätgas. För vätgasen är en sån här mycket intressant. Alltså det är en hög explosiv. Alltså Hindenburg-gasen liksom. Den är nu back in demand. Och den ska då. Tanken är väl att man via elektrolyser som man framställer vätgasen med då, ska vi kunna balansera våra elnät och slippa kärnkraften då liksom i den, om det är det som är det övergripande målet, att slippa kärnkraften, så skulle det teoretiskt sett kunna funka. Men då har man inte tittat på driftsekonomin i de här elektrolyserna. De behöver gå liksom 9000 timmar per år, och om du då har ett vindkraftverk som levererar el 34% av tiden, så blir det liksom ingen bra vätgas till exempel hybridprojektet uppe i Norrland, utan då behövs det vattenkraft, och det behövs antagligen små reaktorer, och Finland bygger ju reaktorer i norra landet också, så det kommer finnas ren vätgas där uppe. Men hur började du prata om vätgas nu? Det kändes som att den
svänger fort i pingis.
Ja, det gör ju verkligen det alltså. Men det är så många olika aspekter, och att sitta och titta på hela spelplanen är väldigt fascinerande, va? För vätgas, jo, det var det det var. Vätgasen, då sa England, Storbritannien la fram sin vätgasstrategi för några veckor sedan, och så säger de, allting som kan tillverka vätgas med utsläpp under då 50 gram koldioxid per kilowattimme kan klassificeras som grön vätgas. Och det är första gången som jag sett att man sätter en emissions, du vet, threshold här, där under. Och det är det som man bör göra, för då kan ju biomassan vara över hela kartan. Det är ingen som kommer bry sig om den ändå, och du kan liksom, och då börjar man också titta på vad är det som har hög kapacitetsfaktor. Alltså kapacitetsfaktorn är ett jätteviktigt mått när det kommer till elproduktion. Det är hur mycket installerad effekt som finns och hur mycket som produceras på ett år. Och där behöver man, för att till exempel att göra vätgas, så behöver du ligga på nästan 90% för att kunna ha bra drift i vätgasframställning då till Hybrid och till Green Steel, H2 Green Steel. Så därför så är det liksom den kapacitetsfaktorn på 90%, och den är det bara kärnkraften som uppnår. Vattenkraften kan du köra liksom, det beror ju på år till år, men den ligger oftast runt 60-70% i kapacitetsfaktor. Vind i Sverige ligger runt 34%, vilket inte är dåligt internationellt sett, men det är ett väldigt kliv upp till att bli någon slags baskraft.
Och den är för ryckig, och den är för ryckig alltså.
Och du kan inte planera. Det är det som är problemet. Du kan liksom inte säga, och det är där som vätgasen ska komma in då, tänker man. Ja, men då gör vi vätgas när det blåser mycket, men då får du det här problemet. Ja, när det blåser mycket så ska du göra vätgas, och då så får du ingen driftekonomi i den. Och, ja, det där blir, det är därför som fransmännen då, som ju är liksom Europas gröna pumpande hjärta, får man säga, de har väl 70-80% kärnkraft i sin mix och har klarat av sin klimat.
Ja, och kollar man en utsläppskarta över Europa,
ja.
Frankrike ser magiskt ut.
Electricitymap.org är fantastiskt att gå in på. Där får du ju realtid. Nej, men och de förser ju varenda grannland, och de har hög kapacitetsfaktor. Och nu gör de en sån här 8 miljarder euro satsning på vätgas då. Nu ska de tillverka grön vätgas, och det gör de ju också med reaktorer. Och då så bygger de sina små nya, de bygger stora nya. Och så kommer de förse Europa då, troligtvis Tyskland då, som ska ha sitt vätgas med då kärnkraftsproducerad vätgas i södra liksom. Så att du har liksom fransmännens, alltså, och det är ju på den EU-nivån, och det är också kul, för det är någonting som har hänt de senaste åren, kul och fel, och det är klart att vi ska inte behöva ha det så här överhuvudtaget. Men sen Storbritannien ramlade ut EU, så finns egentligen bara Frankrike och Tyskland som har liksom opposing views när det gäller kärnkraften, och fransmännen är starka nog i EU-kommissionen att stå upp för den nu äntligen. Macron har liksom verkligen satt ner foten för att den ger arbetstillfällen, för att den är ren, för att den möjliggör elektrifieringen, etc. etc. Och sen så tyskarna får stå där och bara, ja, de är ju väldigt okonkreta i vad det är de inte gillar med sin kärnkraft. Alltså. För det, de minns ju också att det blir knasigt att prata om en flodvåg liksom 2011. Så att de gillar sin gas, och de vill, och de tänker väl att det hade inte byggt så många vindkraftverk, och det hade inte byggt så mycket solpaneler om vi hade fortsatt tro på kärnkraften i Tyskland. Så då hade det hållit tillbaka den utvecklingen, och sen så får man ju då bedöma hur bra den utvecklingen har varit. Men det är liksom den stora konflikten på EU-nivå, och sen så i bakgrunden så sitter liksom Ryssland och skrattar lite grann och är beredda att skicka över gas till Tyskland så att de ska kunna ha igång sina respiratorer i nästa globala pandemi. Och sen så kanske han säger någonting som tyskarna inte vill då. Nu vill jag, du vet, invadera ett land eller någonting. Och då så säger tyskarna, nej, det får du inte göra. Då blir jag ju jättearga. Och
då säger stänger han, jag av gasen.
Ja, ni vill fortfarande ha el, eller? Och det är så himla tokigt det här att sätta sin... För det är en aspekt som vi inte varit inne på, troligt, lustigt nog här på en timma. Energy independence. Alltså hur ödrift av ett land egentligen. Hur länge klarar sig ditt land i kristider om du inte kan liksom få el via import. Mm. Och det är ju ett val som man gör. Det är precis som med försvaret eller vad som helst. Ja. Men det är lustigt hur små marginaler man tycker är fine alltså, inom elförsörjningen också. Och tyskarna då, som verkligen skänker bort. De har ju något som heter dunkelflaute. Alltså långa perioder där det inte blåser alls i Tyskland. Och svenska energiprofessorn Staffan Kvist, som har gjort många bra modelleringar, också var inblandad i den Princeton-studien som pratade om förut. Han gjorde nu i förra veckan, kom det ut en studie där han har tittat på vad är det för batteri storage, vätgas, pump vattenkraft etc. som behövs för att hålla igång Tyskland under dunkelflaute om man inte har antingen, du vet, fossil baskraft eller kärnkraft etc.
Låt mig gissa, det krävs ganska mycket.
Ja, det är helt sjukt. Alltså det är så dyrt. Och det är så, för det är det som alla de här modellerna kommer nu. Man kan klara, absolut, du kan klara ett 100% förnybart elsystem. Det kan du göra. Men det blir så, den sista 20% utav det blir så himla dyra. Så att det är liksom, det är ohållbart.
Vi ska inte ge tyskarna några idéer nu, men de skulle behöva invadera Polen och göra om det till batteri.
Ja. Ja, nej, Polen retar ju gallfeber på Tyskland nu, för Polen kör ju, de är ju värst i hela Europa nu då, med kolsvart liksom, utsläpp varje dag. Och där vi hämtar ju för övrigt svensk el från Polen. Alltså rätt in i smidiga, mysiga Österlen kommer det ju en kabel.
Och Polen i sin tur eldade med kol som har åkt båt från Colombia.
Titta, precis. Och det är det som är så härligt. Så att, och den elen sitter och laddar arga människors iPhones i Österlen så att de kan vara arga på kärnkraften. Liksom. Nej, det är en lustig story såklart. Men vi har ju ökat vår importberoende och framförallt har vi satt oss i farans riktning att bli direkt importberoende i hela södra Sverige under stora delar av året här. Ju knasigare vi blir i Sverige.
Men det där är nog... Det där är en återkommande grej. Alltså bara, vi har mycket el. Ja. I Älvdalen och i liksom
precis.
Men det bor inte så mycket folk i Älvdalen.
Nej,
så det, och vi har ett överföringskapacitetsproblem också.
Voilà, exakt. Och det här är ju, det är bra att du säger det, för att det glömmer också. Men transmissioner inom landet är ett ord som man hör. Vi måste bygga ut våra stamnät och vi ska ha mer transmission. Kraft på plats och då kan vi plocka bort kärnkraften för att det blir jättebra. Det är ju det som har varit the holding statement. Alltså ända fram tills H2 Green Steel, Northvolt, Hybrid kom och sa att vi kommer behöva all el i hela Norrland och mer. Så det blir inte så mycket kvar att skicka ner. Men om vi bara leker med tanken att vi skulle kunna ha el i Norrland även 2030 som vi ska skicka ner, så är det alltså att överföra el på de distanserna är otroligt svårt. Och dessutom så behöver du ett elsystem i balans. Nu är vi tillbaka där igen. Så det går inte bara att ha jättemycket el i norr och så ingen elproduktion i söder. För då behövs det svängmassa och det behövs en rad systemfunktioner för att faktiskt kunna få ner elen. Det är det som vi har sett nu. För nu är äntligen sydvästlänken klar då. Jag kanske har hört talas om den. När Barsebäck lades ner så skulle vi få en ny lång slang som heter sydvästlänken. Där det skulle komma el så att vi inte skulle behöva Barsebäck då. Den har då tagit 27 år att bygga eller något sånt här och kostat miljarders miljarder och är superförsenad då. En uppkoppling. Du kan ju tänka dig då om du ska försöka förbättra transmissionen. Människor blir ju ledsna när deras tomtmark blir plötsligt en elgata. Så att det överklagas och det tar lång tid att få transmission på plats. Men det behöver snabbas upp, absolut. Men nu är den igång. Äntligen. Nu ska södra Sverige få bättre elpriser, eller hur? För sydvästlänken är ju där nu, Emil. Det är ju jättebra. Funkar det så?
Nej.
Det gör ju inte det. Nej, där är också finns många bra trådar om det då. Alltså, till att börja med så fick den 30% mindre kapacitet out of the box än vad de hade sagt från början. På grund av att de även stängde Ringhals 2 och 1 då. Så att du kan liksom inte ens, för att få ett system där du kan leverera elen ifrån norr till söder så behöver du även ha elproduktion. Planerbar, nota bene, planerproduktion i södra Sverige. Den elen måste finnas så att du även kan ta emot elen på ett bra sätt i södra Sverige. Annars så får du liksom ingen swing genom kablarna helt enkelt. Och dessutom då så snittet har ju sjunkit markant trots att vi nu fått igång den här sydvästlänken. Så att om man är teknikneutral, om man är intresserad av elförsörjning och kanske utsläpp, då är det så, och du tittar helt bara, om det är en utomjording som landar ifrån månen i södra Sverige och tittar på vad är det som behöver ske här. Nej, då behövs det 2 reaktorer i södra Sverige i Barsebäck. Och det behövs, du vet, alltså, precis så som det var. och det är så fullständigt ironiskt att det har hamnat där. För att det behövs dels för att vi ska kunna tillverka tillräckligt mycket el, men det behövs också för att hålla den här balansen så att vi kan få ner vattenkraften till södra Sverige. För att du kan inte bara utan svängmassa och utan planerbar elproduktion på andra änden utav transmissionsledningarna så blir det blir inte hållbart.
Du pratar om, du har nämnt det, nu, så här, du är inte kärnfysiker men du är fan så mycket närmare än vad jag är. Men du pratar om små kärnkraftverk och du har nämnt fjärde generationen. Berätta om dem.
Det är två olika saker som kan slås ihop igen och därför blir det mycket begreppsförvirring. Där har vi också våra folkvalda då som mer eller mindre frivilligt blandar ihop de två. Därför att den ena saken, de små modulära reaktorerna, de finns redan idag. Det är inte framtiden liksom 20 år framåt. Utan det är precis som man har gjort sedan T-Fordens dagar. Man kom på att fasiken, vi kanske istället för att bygga liksom en ny design varje gång vi bygger ett kärnkraftverk, så kanske vi ska börja göra dem små och i fabrik och montera ihop dem vad heter det när man gör hus? Postprod.
Prefabrikerad.
Ja. Ja, precis. Prefab. Och det är egentligen det det är. Och då blir de mindre och då kan du också placera dem på olika ställen. Alltså SMR har sedan 50-talet funnits i ubåtar runt om i världen och hangarfartyg. Och har sett till helt utan olyckor, har gett fossil fri drift utav liksom havsskepp etc. Och så att tekniken att göra reaktorer små, det är inga problem och man tankar dem liksom var 25 år etc. Sen har det då även tillverkats en Academic Lomonosov som är på ett skepp lustigt nog som ryssarna gjorde, en liten modulär reaktor som de har skickat upp till norrut rakt upp för att få fin och ren el och värme upp i Sibirien. Och nu så har kineserna tagit första spadtaget på sin Ling Long One. Alltså kinesernas namn är roliga på
det. Det där låter ju som att någon har hittat på.
Ja, de stora reaktorerna som de bygger nu då på 4 år och till ett budgetpris där de bygger hur många reaktorer som helst i Kina. De heter Hua Long One och de små heter Ling Long One.
Så vi tror att huva betyder stor och ling betyder liten.
Ska vi vara så luriga? Ja, jag vet inte. Men det låter ju inte osannolikt. Nej, men så, grejen är så. SMR finns nu. Små modulära reaktorer finns nu. Och de kommer framför allt att finnas om 5 år. För att det kommer hur många som helst ifrån USA. Oklo som vi samarbetar med på Kärnfull då. Som gör jättekola små mikroreaktorer. Det kommer Terra Powers då, Bill Gates, det kommer Moltex uppe i Kanada, det kommer Terrestrial, det kommer NuScale, det kommer Hitachi, den här japanska-amerikanska jätten. Alltså alla tar fram små modulära reaktorer. De är små och de blir billigare att göra. Och Rolls-Royce då i Storbritannien som flygplans tillverkaren.
Hur ser livscykeln ut för ett sånt då?
Nej, du tillverkar i fabrik och sen så rullar du ut dem och kopplar ihop dem och sen så, de behöver laddas väldigt sällan vad jag har förstått, alltså det beror helt på vad du har för output, men de är någonstans mellan, du vet, 2 megawatt till 400 megawatt medans då Ringhals då är liksom 900, så att den är liksom som en halv Ringhals, den största SMR kan man säga då. Nej, men det pratas ibland om nuclear batteries, alltså man ställer ut en sån i 25 år och sen så när den bränslet redan är slut, istället för att komma och ladda om och göra allt stökigt där, kommer man bara hämta den igen då, och så ställer man en ny där istället.
Men hur stor kör att den här var? Alltså är det fleece-container typ?
Nej, precis, exakt, de får plats antingen på lastbilar eller så blir de liksom större sites sådär. Men de minsta kan du ställa på ett containerfartyg eller till och med ut med. De allra minsta kan du köra då med lastbilar och sånt här. Så det är framförallt USAs militär som vill ha de minsta då för att kunna ha liksom ren el i basen.
Och när USAs militär ställer ut en sån, då ansvarar de för bassäk runt den. Jag tänker, vi lever ju i en värld där det blir inte färre terrorråd, vad jag förstår. Nej. Så de där känns ju rätt, vad ska jag säga, target friend, eller så här,
ja, man
tacksamma
tänker,
mål.
Man tänker ju spontant att det skulle vara så, men det här, det är liksom ingen, du kan inte göra så mycket med den. Alltså de är ju built-in proof för säkerhet. Alltså om du skulle vilja ha ett terrordåd inom energivärlden så skulle du ju rikta in det på en vattenkraftsdamm liksom. Mm. Och det är superkomplicerat att ställa till. Det var inget tips förresten.
Nej, jag bor ju 6 mil nedströms från Trängslet.
Ja, du hör. Ja. Så, och det är det som MSB har undersökt. Alltså MSB har gjort ganska noggranna studier kring vad är riskerna med, och det var det som även JRC då, alltså forskningscentret i gjorde, Do No Significant Harm-studien de gjorde. Hur farligt är det? Hur prone for terrorism och hur likelihood of en lyckad liksom terroristattack mot ett kärnkraftverk. Och det är helt enkelt supersvårt att göra det. Sen så klart att du behöver en säkerhetsperimeter runt ett modulärt reaktor, liten reaktor också. Det är liksom, det är upp till lagstiftningen. Finnarna ligger jäkligt långt fram där faktiskt. Jag tror Finland kommer vara först. Estland håller ju också på tillsammans med Vattenfall då att ta fram. Men just vad gäller säkerhetsaspekten, hur nära kan bebyggelsen kan de ligga etc. etc.
Ja, sen får du klassa det som ett skyddsobjekt bara. Då,
så är det. Och det är precis som slutvaret. Varför skulle det vara mer komplicerat än andra saker som vi klassar som säkerhetsobjekt eller som vi slutförvarar i gruvor? Det är det som man tappar hela tiden perspektivet, tyvärr, när det kommer till kärnkraften. För människor ser rött och det hade jag gärna velat se i bevakning, mediebevakning. Bara någon som pratar. Men på vilket sätt är det här slutförvaret annorlunda mot djupförvaret som vi precis har gjort för bly och arsenik? Alltså det är ingen svår fråga.
Nej, men då kommer det någon och applicerar fakta och logik på någons känslosås. Och då blir folk kränkta.
Mm, ja, det är väl kanske så. Det är väldigt synd. Men nej, för så att, självklart, det är liksom ett säkerhetsobjekt och det blir en energistation och alltså, de kan ju också grävas ner i marken, förstår du vad jag menar? Du behöver inte ha personal på de här minsta reaktorerna, utan de kan ju liksom bara vara en energikälla någonstans i din kommun. Så att det är liksom, man gör ju de här helt walk away safe och med liksom styrda remote etc. Det är ju liksom en del av att få driftsekonomi och få till ekonomin of scale i hela branschen. Och NuScale är då ett stort amerikanskt företag som får in jättemycket finansiering då, som jobbar med jätteintressanta designer på detta. Så det kommer väldigt många. Jag ska bara svara på den frågan som jag hade förut om fjärde generationen. Eller vill du fråga någonting?
Nej, det är jag där.
De flesta utav de här små modulära reaktordesignerna, bortsett från Oklow och Multex och Terrestrial från Kanada, är generation 3. Det vill säga att de inte går på återvunnet avfall.
Precis, det är det där återvunnet jag vill komma fram till.
Voilà. Och det är det som är det intressanta, va? Och det är det som jag och även det som gjorde Midrock Invest intresserade i Kärnfull. Vi driver ju på och vill vara en tech enabler för att få på plats den fjärde generationens kärnkraft i Sverige, i världen etc. Det är inte så att generation 3, att man inte ska bygga generation 3. Alltså det ska man absolut göra. Och det görs över hela världen. Nya stora, för att
men våra gamla, alltså Ringhals och Barsebäck och Forsmark, är det generation 2 det? Eller är det generation
2 och 3 någonstans där. Jag tror att det blir flytande när man gör säkerhetsuppgraderingar. Jag menar Ringhals 1 var ju, de hade ju redan gjort investeringarna för att kunna driva den till 2036 utan några problem.
Innan man la ner den?
Ja, visst. Ja. Ja, de har ju
bra idé.
Alltså, och 2014 så betalade ju dessutom Vattenfall in den 100 miljoner som det kostar att göra en anmälan om att få bygga en ny reaktor. Det är ju liksom ingenting man gör en whim, utan det är pengar man lägger upp för att de ville bygga en ny reaktor. Sen så kom det en energiöverenskommelse och då lät det plötsligt att nej, vi vill inte bygga någon ny reaktor. Någonting har ju hänt där med ägardirektiven. Det tror jag inte är någon jätte... alltså, det har ju varit ganska explicit i Miljöpartiets program också att vi inte ska ha någon kärnkraft. Så att det liksom... Och nu ser jag Vattenfall. Jag tycker Vattenfall på ledningsnivå är tydliga. De använder sin Energy Plaza-blogg på ett bra sätt där de förklarar att kärnkraften har lägst miljöpåverkan. Du kan gå in på liksom och läsa. Det är ju deras EPD, livscykelstudier, ISO-certifierade livscykelstudier, som är grunden till de här 2,5 gram koldioxid som jag pratade om förut till exempel. Det finns ju på vattenfall.se också. Och dessutom så är de ju då inne och investerar i Fermi Energia, som är ett estländskt små modulärt reaktorbolag då. Men det kanske blir den fjärde generationens i Estland, det vet man inte riktigt ännu. För att först så säger man att vi vill bygga en liten reaktor. Vad det nu innebär, liksom, det väljer man då design. Jag tror att man i Estland så väljer man då mellan GE Hitachis jättefina BVR X300 tror jag den heter, eller något sånt här, och någon annan modell. Nu, men de är inte generation 4. Fjärde generationen, det är alltså att man dels har en snabbreaktor, och det har man haft sedan 50-talet, så det är ingen ny teknik så sett. Men det behöver en reaktor som heter en bridreaktor, en snabbreaktor helt enkelt. Men sen så behöver det ett helt upparbetningssystem av bränsle. För när bränslet har gått sin lilla sväng i ett reaktor, en vanlig reaktor, så kommer den ut. Och då är det fortfarande 90% av energin kvar i det.
Varför får man inte ut mer? Alltså vad är tröskeln?
Nu är det ner på kärnteknisk nivå som jag knappt kan förklara själv. Men det har med hur mycket klyvbart material som finns helt enkelt i det. Och sen så blir det olika, det blir plutonium och det blir amerikum och det blir olika mer svårfångade kan man väl säga då. Ämnen som man behöver. Men det är inte så att man inte kan eller vet vad man gör. I Frankrike så återvinner man fortfarande en stor del av sitt bränsle i något som heter MOX fuel. Det har man gjort i 30 år också. Men för att ta hela, the holy grail för mig då, är ju att vi kan använda upp kanske 80% av det istället för 10% i vårt. För då blir slutförvarstiden utav det som blir kvar blir kortare, och vi har också varit med liksom nose to tailiga, om man ska använda så här maträtts tänk då. Men vi använder mer av uranet som är brutet helt enkelt. Jag tycker det finns en, jag tror som liksom kärnfull ägare, jag är ganska övertygad om att en tariff på min hemsida som var liksom 100% kärnkraft från återvunnet kärnbränsle. Det hade kunnat sälja ganska bra, om du förstår vad jag menar.
Och när du pratar återvunnet kärnbränsle, då är det även det som vi har använt i våra reaktorer. Precis. Som ligger under Forsmark nu, kan man gå ner och ta upp. Precis. Så man behöver inte bryta någon nytt uran.
Nej. Och det hör man ibland då nu då, folk som är för kärnkraft säger, men vi behöver inte ha något slut för, vi behöver inte ha något beslut för att vi ska ändå göra ny energi på dem. Och det, så kan det absolut bli. Men den här grejen behöver fortfarande lösas nu. Vi behöver få godkännande på slutförvaret så att man kan komma vidare och förbereda och börja gräva. Det återigen, det har med klabb och klink, alltså det finns så många system här som behöver komma på plats. Men absolut, jag tycker att det vore knasigt att gräva ner 7, 8, 11 000 ton knappt använt kärnbränsle och plomberat i marken.
Det är som att köpa, det är som att köpa korv med bröd och så slutar man äta när man kommer till brödet och kastar den och så köper man en ny.
Ja, eller ännu tidigare. Det är som att ta en tugga och kasta.
Man slickar på det.
Ja, nej men typ. Alltså, jag tog ketchupen så som min dotter gör. Liksom. Nej, men det är ju väldigt... liksom viktigt att vi får det beslut på plats. Men fjärde generationens kärnkraft kommer, och de hade också stor stund i år, byggstart för Brest 300-reaktorn i Ryssland, Severest tror jag det heter, där man då för första gången någonsin gör hela den här kedjan. Återprocessing utav bränslet och sen så nybränslemakskapande och sen så in i en reaktor och sen så det blir nästan som en evighetsmaskin till slut ju, för att det är så långa, det är liksom, det är så mycket energi de påstår då att Rosatom då som äger den här enheten att 2026 kommer de vara igång och leverera el till nätet från den här återvunna kärnbränslet. Och det är ju otroligt spännande att det händer där då. För jänkarna pratar massor om det också. Och när ryssarna gör det, då vill ju såklart Oklow och liksom de också. Och ingen av de här små modulära reaktorerna som pratar om, ingen av dem är inte eventuellt fjärde generationens i framtiden. Det är bara att man väljer designen just nu, så säger man, ja men vi kommer köra på vanlig konventionellt bränsle. För att slippa bygga hela det här reprocessing-bygget då. Men det är inte så att man inte kan använda designen. Så att alla små modulära reaktorer kan ju såklart utvecklas då till fjärde generationen om man vill.
Det borde ju ringa en klocka där någonstans hos de som ser det ur ett strikt ekonomiskt perspektiv. Om Ryssland, som i varje fall har en aura och så inte bryr sig särskilt mycket om miljön, utan kanske mest var intresserad av pengar, tycker att det här är en bra idé, då kanske det är en bra idé ekonomiskt också.
Ja, eller kan bli i alla fall. Alltså grejen är så här, med uran, för det som man också väldigt ofta glömmer och det som gör egentligen kärnkraften så magisk, det är ju energidensiteten i uranet. Alltså, och även i torium då, men energidensiteten i en liten nagelstor pellet med uran är liksom överlägsen kol, olja, allting med, du vet, exponentiellt. Alltså det är orders of magnitude mycket mer energi i varje liten. Så du behöver väldigt lite bränsle för, och det är därför som gruvdriften, markavtryck och sånt är också väldigt lite sett till hur mycket el du framställer. Men det gör ju också att man hittar, det har liksom historiskt aldrig varit något problem att hitta uran när det behövs, brytas ny, och man kan bryta dem på enklare och skonsammare sätt hela tiden. Så att därför så har det liksom inte funnits en ekonomisk stund i världen där det har varit liksom ekonomiskt intressant nog att börja återvinna bränslet fullt ut. Fransmännen gör ju det då med MOX och japanerna hade ju gjort det. Nu kommer ju Japans stora kärnkraftrenässans igen då. De har ju committat till att bli klimatneutrala till 2050, 10 år innan Kina såklart. Och då kommer kärnkraften stå för 32% av Japans elförsörjning igen då, enligt deras energidepartement. Så att nu är kärnkraften tillbaka och då är det mycket möjligt att de tar upp tankarna. För Japan måste ju importera sitt bränsle, även om det bara är lite uran. Man importerar det och sen så har man det och så kan man använda det under jättelång tid. Men Japan vill ju väldigt gärna reprocessa sitt bränsle. Så de kommer säkert driva på för fjärde generationens också här inom de närmsta 10 åren. Det tror jag. Men det har inte varit ekonomiskt gynnsamt att återvinna bränsle jämfört att bryta lite mer. Och speciellt nu då om man har låst upp möjligheten att hämta uran ur havsvattnet, vilket kineserna påstår sig kunna göra de 10 år. Då kanske inte heller blir aktuellt att återvinna. Så där någonstans tror jag trajectoryn för generation 4 och ekonomin i den, om det inte är så att, så som jag tror då, att det finns en PR-värde, alltså en ekonomisk uppsida, det är kanske det som ryssarna tänker på också, förvånat mig lite då, i att säga, men den här bränslet, det är återvunnet. Och då kan man liksom ta en, du vet, en premium för det. Och då kanske finns en sån uppsida. Men annars så är det liksom ingen brist på uran på jorden. Så som man har trott under många år. Utan snarare tvärtom då. Speciellt då med fyndigheterna. Att man kan utvinna det i havet. Så finns det ju hur mycket uran som helst. Så det är ju, det där är liksom. Det är spännande att följa. För de tar ju en commercial bet. Och jag tror också framförallt jänkarna. Och det finns ett värde på att återvinna och använda bränslet även rent kommersiellt och sälja det. Men behöver man göra det? Ja, alltså det finns ju hur goda tillgångar som helst. Men någonstans kanske det möts. Kanske plötsligt säger man, ja, men det blir dyrt för oss att utvinna ytterligare en pellet uran ur Australiens jordmåne. Vi kan väl återvinna istället. Alltså någonstans kanske de möts på de där vägarna. Och då, ja, det vet man ju inte. Men det, så är det ju. Det måste ju finnas en driftsekonomi i det, såklart. Och jag tror att man gör det därför att man kan i Ryssland. Och man gör det nästan som en moonshot, du vet, sådär. Vi vill visa att det här kan man göra. Så här kan man göra. Och så blir det amerikanska Silicon Valley-reaktorbolag avundsjuka. Det blir som space race fast waste race istället.
Ja, det är bra. Vad heter det kapacitetsmässigt då? Jag är jätteintresserad av de här SMR som du kallar dem, va?
Ja, vad roligt. Små modulära reaktorer.
Precis. SMR, ja. Funkar på både svenska och engelska. Det är kanon.
Ja, det är smidigt. Ja.
Men du sa att kapaciteten i en sån är någonstans runt, vad sa du?
Ja, men jag tror att man säger att går den över 500 megawatt installerad effekt så blir den inte, så är den inte kanske liten då längre. Nej. Så det blir ju S-et som kanske blir då får bytas ut. Ja. Det finns liksom inget ramverk. Ja, precis. Ja, exakt. Då behöver man inte byta ut den. Nej, det förstår du. Nej, men så att de flesta som tas fram ligger runt 300 megawatt. Det är de som jag
och
ser.
Det säger mig ingenting.
Nej, det är en tredjedel av Ringhals 1.
Ja, och i förhållande till, säg, Göteborg. Vad förbrukar Göteborg el? Uff,
det är sådana där matteövningar. De är svåra att göra på uppstuds. Alltså. Men det är ju... Vi märker ju liksom hur stor mycket vi saknar Ringhals 1s produktion, årsproduktion nu liksom hela tiden. Och du skulle behöva ha tre stycken. För vi hade verkligen behövt det här i Göteborg, runt omkring oss nu. Vi ser Stena Line vill elektrifiera sina färjor. Northvolt hade velat bygga en batterifabrik här etc. Vi behöver jättemycket mer el här. Det logiska hade varit att ha 300 megawatt reaktorer runt Göteborg för att kunna bättra på det. Det skulle inte stå för hela försörjningen av Göteborg såklart, men det skulle ge ett väldigt bra tillskott. Jag tror faktiskt också väldigt mycket på Seaborgs modell. Seaborg är ett danskt SMR, danskt, ja, anti-nuclear. Kärnfull finns ju för övrigt i Danmark. Det är lite roligt, för Danmark var ju liksom grunden till kärnkraftsmotståndets hysteri på
Barsebäck. Ja, de vill ju lägga ner Barsebäck
med Ernst Hugo. Exakt. Där finns då kärnfull.dk finns det liksom sen i våras också. Och där finns en jättestor rörelse, framförallt bland unga miljövänner som vill ha in atomkraft i den danska mixen då, va? Och då finns det ett bolag som heter Seaborg Technology som jag tycker ni ska gå in och kolla på. De har fått in massor med funding ifrån Danmarks förmögnaste person som äger någon retailkedja etc. Och de gör flytande kärnkraftverk, alltså barges, vad heter sådana?
Pråmar,
tack. Som de sätter en 300 megawattare på, eller så kan de bolta ihop dem med 300. Och det är ju intressant och många aspekter tycker jag, och det kommer nog komma väldigt mycket, för att designen är dansk och sen så tillverkas de nere i Sydkorea och skall börja då, alltså de har inte gjort det ännu, men under 20-talets andra hälft här så kommer de börja nere i Seouls gamla skeppsvarv, och det här är en modell som är intressant, för skeppsvarven börjar ju gå liksom på tomgång i världen mer och mer, och då så kan det finnas en second life för personalen där att faktiskt sätta ihop små modulära reaktorer på pråmar och sen så skicka ut till olika destinationer runt om i världen. Och sen så lägger man ju dem. Jag kommer tänka på det när vi pratar om Göteborg nu. För att i Sverige så har vi ju förslag om att vi ska slopa anslutningsavgifterna för havsbaserad elproduktion.
Okej.
Men om du har följt detta. Det finns, för de vill ju bygga vindkraftverk ut med horisonten. Stora sådana jättevindkraftverk då. Och då har regeringen tagit fram förslag på att det ska vara slopade anslutningsavgifter. För det dyra blir att dra ut kabeln till elproduktionen där ute. Och det tycker jag är jäkligt intressant. Skulle jag då kunna köpa en Seaborg-reaktor och lägga på internationellt vatten, den 12:e nautiska milen, och koppla in gratis i svenska elnätet till exempel, tack vare den slopade anslutningsavgiften. Så den frågan ställdes faktiskt på till regeringen, och det är inte specifikt för vindkraft, utan det är alla all elproduktion till havs som är förslaget att man ska slopa, vilket ju är jäkligt. Då blir det ett intressant case. Alltså, vem är liksom...
Jag tänker att det blåser mycket till sjöss. Jag blir lite rädd.
Ja, alltså. Men nah, du vet, herregud, du ankrar fast en sån där som flyter om omkring. Det är ju liksom ingen...
Ja, oljeriggar kan ju stå där ute.
Så skojar det med mig liksom. Du vet, ja, de står ju som, står som järn. Och det som är bra är ju liksom att man hittar där det är grunt. Det är ju precis samma förutsättningar som man vill ha för att bygga havsbaserad vindkraft. Mm. Grunt vatten, du vet, på lagom distans ut. Så att man skulle säkert kunna spänna SMR mellan de fundamenten på vindkraft. Verken ute till exempel. Nu spånar jag
mycket. Det är lite som att parkera en Ferrari mellan fyra stycken Skoda Pickisar.
Liksom. Ja, den ena funkar hela tiden, de andra 30% av tiden.
Men du, nu är ändå på olyckor, ja, här.
Nu stack jag iväg. Ja. Men jag kan, ja.
Det får vi. Ja. Man får sticka iväg här. Det är det som är hela idén. Men prom, olycka. Så här. Det finns ju tre kärnkraftsolyckor som alltid kommer upp.
Visst är det roligt? Eller roligt är det absolut inte, såklart. Men det är ju,
ja, men
det
grejen är att det räcker med att du läser på deras Wikipedia-sida så kan du ju käfta emot.
Ja.
Alltså, Tjernobyl, det var ju knappt en reaktor. Det var ju en rysk vapenfabrik.
Mm.
Och den stora problemet där var ju kanske inte, och nu kommer det här kommer ju låta jättepolitiskt, men det kanske inte var kärnreaktorn, utan det kanske var kommunismen och deras liksom chain of command. Det är i alla fall vad jag tar med mig när jag läser och ser Stackarbos HBO-dokumentär där. Alltså, nej, men vi har
dokumentär är ju ett starkt ord.
Drama. Fel om.
Nej, helt rätt.
Ja. Nej, men så här, vi har bara Geiger-mätare som går till vad? 3, något. Ja, men det är inte så farligt.
Nej, så är det. Det är väldigt få som skulle få för sig att bygga en RBMK-reaktor design 2021 liksom.
Ja, för den var inte
köra utan inslutning. Alltså, det var liksom,
precis. Det var inte betong runt den.
Och det skedde sig på sätt som liksom är obeskrivligt sorgliga. Men då måste du också ställa det i perspektiv till antalet döda därifrån, till hur många som dör av fossila utsläpp varje dag. Du har ett Tjernobyl om dagen liksom på jorden.
Ja, men också Tjernobyl small verkligen under 80-talet. Det har inte fått jättemycket effekt för oss här, även fast det var ganska nära.
Nej, människor blir ju rädda såklart. Man ska inte underskatta. Det är precis som med flygolyckor ju. Alltså det är exakt samma, det är samma mekanismer. Du vet att det är mycket farligare att åka taxi till flygplatsen än att faktiskt flyga någonstans. Men du är mycket räddare för flygresan om du är flygrädd. Alltså det är, egentligen borde det finnas en KBT, du vet, diplomerad kurs för kärnkraftsskräck i Sverige. Som man skulle kunna, för att någonstans så börjar det ju hos människan.
Mm.
Varför, trots att jag vet X, Y, Z, så är jag rädd för det.
Spindlar, ja, fast jag tror inte folk vet, alltså just när det gäller kärnkraft. Utan
jag vet inte kanske varför de är rädda för det. Men...
Ja.
Nej, men så, ja, förlåt. Fortsätt.
Sen har du Harrisburg, som Tage Danielsson pratade om. Och den monologen är ju fantastisk som underhållning. Mm. Och
som
det är kanske ingenting man ska basera sin energipolitik på. För ingen dog i Harrisburg.
Nej. Nej. Och det var ju, alltså, det kom ut en liten fis liksom. Ja. Alltså jag hatar att förringa de här grejerna egentligen, för att det, liksom, det blir aldrig bra.
Nej, jag förringar inte grejerna, jag förringar mediebilden av dem. För Harrisburg var ju, till skillnad från Tjernobyl, innesluten i betong. De har konstaterat att, ja, men det här skiter sig. Ja, bra, då trycker vi på den här knappen och så går vi hem. Och så dog ingen. Ja.
Nej, någonstans så tror jag, för att det här kanske tillbaka till det, varför är miljörörelsen emot och varför när man liksom kan göra. Det finns, det är ju liksom en perfekt cocktail av olika saker när man tittar på. Det, liksom, det finns ju den här uppenbara atombombskopplingen ju, som inte gör att man kanske hamnar på rätt trajectory från början då med sin nya fina teknik då. Alltså, tänk om man hade varit lika liksom arg på strålningsbehandling av cancer som man är för, ja, på kärnkraft liksom.
Eller så krut också är...
Ja, eld generellt, ja. Nej men så den grejen då, kom man in på en liten vinkel och FNL och motståndare och liksom sådär, va, kanske blev någonting. Och sen så börjar du få till att på 70-talet så blir det en oljekris, och då så tänker man, ja, men vi kanske ska klyva atomer och göra det på ett fredligt sätt, Atoms for Peace, och du vet, här finns en superbra möjlighet för världen att dra nytta av den här tekniken. Och så gör man det, och sen så sammanfaller såna här helt, det måste ju, det känns nästan som att kärnkraften är liksom världens mest oturs förföljda. För att vad är oddsen att China Syndrome, den här filmen då som kom på 80-talet som är bedrövlig, att den ska släppas och som handlar om att en härdsmälta som går rätt igenom marken och kommer ut i Kina. Jag har inte sett den, men det är liksom så här, människor blev tydligen livrädda. Jag kommer ihåg att träffa Hans Blix för några år sedan, gamla FN. Och han pratade just om China Syndrome, vad det än innebar. Det låter så knäppt att populärkulturen skulle kunna liksom slå undan fötterna på en liksom en tillväxt utav en fantastiskt ren och bra energikälla. Men det du vet, Harrisburg, Three Mile Island uppmärksammades, och sen kom China Syndrome filmen ut strax efteråt, och människor blev lite mer rädda, och sen så fanns det säkerligen liksom fossil lobbypengar inblandade och intressant, du vet, genom 80-talet att elda på skräcken och rädslan så att de skulle kunna sälja sin kol eller gas eller olja etc. Och så, du vet, man behöver inte vara superkonspiratorisk för att så här, fasiken vilken maximal, för då när Three Mile Island, så kommer Chernobyl med vad det innebär och sådär, alltså det är ju för min, alltså hade det inte varit för att vi behövde elektrifiera världen, så hade det ju bara varit så, ja men det kanske bara är ingen idé att hålla på, nu när vi kom på det bästa sättet att skapa el och välstånd på jorden är, men det är liksom människor blir rädda för den. Men vi har liksom inte riktigt lyxen längre 2021 att vara rädda för kärnenergi. Liksom. Det är det som är... Och då måste man börja läsa, precis som du har gjort. Och jag menar, vad är det du hittar på Wikipedia om de här olyckorna? Det är inte... Eller på Our World in Data eller på Statista. Det finns ju mycket bra statistiksajter som helst som sammanställer allting. Liksom.
Och sen har vi Fukushima. Där så här, det är två saker som stör mig med Fukushima. Det är ett så här, ja, jag tycker att vi ska bygga kärnkraft. Kanske inte på en kontinental sockel, grabbar. Kan vi låta bli det?
Det är lite svårt att säga så i Japan, för att egentligen så står de emot otroligt bra. Liksom. Det är klart att man behöver inte bygga den just på sprickan, men alltså, Japan utan kärnkraften har väldigt små chanser att kunna elektrifieras på ett bra sätt. Liksom. Ja. Så de kommer ju behöva vara smarta bara, och det är det de är duktiga på. De bygger ju liksom höghus som är större än någonting vi någonsin har sett och som står emot jordbävningen.
Som står på fjädrar typ.
Ja, precis. Ja, men det är så. Så att det är inte så att det inte finns en ingenjörslösning på problemen. Så länge som uppsidan är tillräckligt stor liksom, så löser man ju det också. De hade ju tsunami-skydd. Jag menar, många vet ju inte om att den här tsunamin slog in på flera reaktorer än Daiichi liksom. Så att det är inte så att det inte stod emot liksom.
Nej, det är okej. Bara då hade jag lite fel där. Och det är bra.
Nej, det vet jag inte. Nej, men alltså, det låter som att jag vill inte ha kärnkraft överallt. Finns det liksom frodigt med sol i Myanmar och du kan få till en batteripark och du inte har så hög energiförbrukning, då är det väl bra att köra på det. Allting handlar hela tiden om att vara teknikneutral och kostnadsoptimal. Tråkiga ord, men väldigt bra om du ska bygga liksom ett hållbart elsystem.
Ja, men politik ska ju vara tråkigt.
Men jag är inte politiker. Jag vill absolut inte hamna där. Alltså. Men om det är så här...
Du kanske måste innan det är klart. Jag hade röstat på dig efter det här. Vi ska avsluta med det fasta inslaget som jag har stulit från vad heter det? Äkta Fans podcast som... Ja, du som har ett fotbollsintresse kan rekommendera att lyssna på den. Fantastiskt bra. Och som faktiskt sponsras av ett solenergiföretag. Det är jättebra. Som var här. Jag har solceller på taket. De ska kopplas in första september.
Ja, det är bra. Jag har jättemånga kärnfulla hushåll också. Ja. Alltså man kombinerar atomen med solen. Det är en bra lösning.
Då står en elbil på garageuppfarten också. Så
titta, då är det ju klart.
Ja, jag kanske får. Jag sa det.
Ja, du får ju byta då. Kärnfull.se får du byta. Så har vi löst det också.
Alltså jag får lägga en counter på hur många gånger du har sagt det där. Kärnfull.se. Nej men så alltså, och jag bara väntar på att de ska börja med en milskatt på elbilar, för det de inte får in på bensinskatten kommer de ta igen någon annanstans. Och min lillebror sa det att nu kommer de komma hem med, de kommer skicka hem ett medlemskort i Miljöpartiet nu när jag har elbil och solceller. Men det kommer jag inte betala in. Jo, så här, det här går ut på hur fel har jag. Jag kommer kasta 3 stycken fördomar om dig. Och sen får du betygsätta dem 1-5, där 1 är helt fel och 5 är helt rätt.
Hur fel har jag? I samarbete med Solfamiljen.
Du försöker helt uppenbart att vara opolitisk, men du kan inte låta bli att vara konstant arg på Miljöpartiet.
Vad? Fem?
Fem är helt rätt.
Ja, nej, det, alltså, tyvärr så måste jag ju vara det. Ja, det är alltså fyra.
Ja. Inte konstant alltså, utan du sover ibland.
Nej, jag tänker faktiskt inte så ofta på dem, mer än de här dagarna när de försöker att ställa till det för hela Sveriges befolkning. Liksom.
Vilket leder oss in på punkt två. Du har försökt att lyssna på kärnkraftmotståndarnas bästa argument, men det är svårt för de har inga bra.
Jag har lyssnat på allt och alla alltid. Det var liksom, min fru var väldigt tydlig med det när vi började kärnfulla. Alltså, ta till dig och lyssna och verkligen försöka förstå. Jag tycker inte de har några bra. Inte om man sätter rastret, kontexten liksom.
Vad är och det är det du pratade om sist, alltså miljöpåverkan, ja, per kilowatt egentligen.
Ja, men allting, alltså det är klart att det finns fördelar och nackdelar med kärnkraften, precis som det finns med allting. Du måste bara titta i ena vågskålen, så har du liksom enorma mängder planerbar el. Hur viktigt är det i framtiden? Och sen så andra, så har du, om det blir litet avfall som måste behandlas som alla andra avfall. Alltså det är så sjukt kontext, eller det finns ingen balans mellan fördelarna och de små nackdelarna, så att det ens är relevant liksom. Men jag kan ju såklart varenda argument, och det är det som är så synd, för den här diskussionen är ju så låst liksom, tyvärr.
Så vad får jag för betyg på den då?
Där får du en två då, eller?
Ja, okej. Okay. Och den tredje, din största dröm är att Greta vaknar upp och börjar prata positivt om kärnkraft.
Största dröm är det nog inte, men det hade ju varit väldigt bra. Sen fyra.
Ja,
absolut.
Då var det 9 poäng då. Nej, men nej. 11 poäng. 11 poäng. Det är nog sämst hittills, men jag är nöjd.
Ja, är det så eller? Ja, men jag vet ju inte heller om jag svarade rätt eller
inte. Ja, det är lugnt.
Men det är ett bra segment alltså. Grattis till
det. Det är inte det viktigaste. Det viktigaste är att jag fick låna dig i nästan 2 timmar.
Är det så länge? 1:34 står det här.
Ja, det är nästan 2. Ja.
Det har gått över. Ja. Det var jättekul. Och mycket som, jag gillar de här. När man, det, liksom, det bara pratas och sen så kan det bli lite knasigt. Men då får man överseende med det.
Ja. Ja, jag redigerar väldigt lite. Det är om någon fiser som jag tar bort det. Liksom.
Ja. Ja, det är roligt.
Tack så mycket, John.
Tack så jättemycket.
Verkligen lycka till. Och så ser vi fram emot att se den här veckan, vad det tar vägen.
Ja, det blir rafflande.
Och för er som lyssnar i efterhand så är det alltså näst sista veckan i augusti 2021, ja, vi är inne i.
Ja, precis. 31 augusti vill elproducenterna ha besked om slutförvaret.
Ja, det blir spännande. Mm.
Men då ska jag inte säga webbadressen och sånt nu då. För
du kan säga webbadressen igen om du vill.
Nej, det behöver jag inte. Gå in på kärnfull.se eller karnfull.se och byt elavtal där. Det vore ju superkul.
Och det här är inte ett betalt samarbete än. Nej. Men jag ska bearbeta den lite nu.
Okej, okay, ja. Nej, det är det faktiskt inte.
Du har lyssnat på Vi måste prata, som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde, dela avsnittet med dina vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon, där du hittar den på patreon.com/vimasteprata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679. Vi hörs!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.